Då skriver vi den 25 maj 2020 och det är löningsdag för många glada hockeyentusiaster ute. Och idag, Abris, så skulle du och jag egentligen, jag blir så här nostalgisk och känslosam i de här coronatiderna. Vi skulle egentligen flyget hem från Schweiz idag, efter hockey-VM.
Stämmer bra. Zürich har jag för mig att vi var bokade från.
Ja, vi, Sverige, Tre Kronor skulle vara i Lausanne. Men sen hade ju slutspelet och vi får väl hoppas att Sverige, Tre Kronor hade gått dit då. Spelades i Zürich och sen skulle vi ha flygit hem från Zürich idag då med någon SAS-kärra där vi 11-12 eller ja, vi kanske skulle ha flygit just nu när vi bandade här.
Ja, och sen kanske ställt undan geväret då när vi hade kommit hem.
Och... ja, och tagit fram golfklubborna och på med solskyddsfaktor och gett oss ut på någon fin golfanläggning.
Ja, tagit tag i allt som vi inte hade hunnit gjort då under våren.
Du, hur mår du då?
Jo då, det är väl helt okej tycker jag. Jag har väl lite småkrämper. Jag vet inte om det är den där coronan som börjar få tag igen eller någonting. Men lite tungt att andas här i alla fall. Men jag är på benen, så det funkar.
Sköt om det. Och får du feber så ta taxi direkt till, heter det lasarettet i Gävle? Eller vad heter sjukhuset där?
Spontant tror jag det heter Gävle sjukhus. Men,
det är så enkelt
jag
alltså.
Jag tror det, men jag är inte helt säker. Men något åt det hållet i alla fall. Ja, nej, vi får väl hoppas att det stannar.
Ja, jag tänkte att jag skulle få upp en podd i alla fall. Vi kan ju inte vika ner oss nu när det ändå surras lite hockey där ute och vi fortfarande är i tjänst och vi har mycket som vi vill ha ur oss varje måndag, kände jag. Och jag tycker vi ska inleda med att det är inget stort regelår, det är vart fjärde år i Europa-hockeyn, utan varje förbund kan göra lite små förändringar varje säsong. Och nu har Svenska ishockeyförbundet tillsammans med SHL och Hockeyallsvenskan, det är väl de tre stora huvudaktörerna, kommit överens om att de ska justera lite saker i regelboken. Så jag tänkte att vi skulle ta en resa och gå igenom de här förändringarna och tycka till lite om det här var töntigt eller om det var bra och så vidare. Det kommer stå i den nya regelboken för säsongen 2020-2021 och släpps i månadsskiftet maj-juni. Och den här förändringen som jag ska inleda med, det gäller målvakten. Och jag vet inte om det kanske berör så jättemånga eller om många supportrar kommer märka av det. Men det här innebär för att tredje målvakten, om ni kommer ihåg så hade Chicago en otrolig resa här för några månader sedan. Ja, tiden går ju nu, det måste ju vara i vintras också. När man fick ta en tredje målvakt från vaktmästerirummet då, så fick komma in och spela. Tidigare har man bara haft två målvakter i båset, men nu ska man få ha tre målvakter i båset då. Och den tredje är ju inte ombytt då, utan han går omkring som en ledare. Och det här är en liten förändring, det är vi lite ovana med. Och varför den här kommer till, det kanske främst för att exempelvis i TV-pucken så får tredje målvakten sitta på läktaren och kanske inte känner den här samhörigheten eller på något sätt delaktigheten då. Men det här är väl bara vettigt, det finns väl ingenting att tycka till om det, va?
Nej, det låter väl vettigt. Ska han få byta om också sen om det blir en skada där då, liksom, så att han är anmäld till match?
Ja, men så är det. Han får inte vara ombytt i båset, för det blir kanske stökigt storleksmässigt då, att man sitter med två målvakter med jättelimper på benen där. Men han får röra sig som en typ av ledare i båset. Och förut har han ju fått vara med i omklädningsrummet men inte vara i båset. Så det handlar ju om att den här delaktigheten med laget utökas lite.
Ja. Jo då, det låter väl vettigt då, även om det känns...
Hade det inte varit kul om man liksom fick, att man fick ha två målvakter, så får en utespelare vara tvungen att sätta på sig målvaktsgrejer. Så i fotboll har man ju sett det. Mm. Det hade varit lite kul att se om det är någon som hade lite målvaktskänsla där.
Ja, det har säkert hänt någon gång också att det är någon som har gjort det, med tanke på att det kan ha gått sönder i lite lägre divisioner och sådär. Så har det väl säkert kanske inträffat någon gång. Nej, men det finns nog några utespelare som har lite utespelartalanger. Vi såg ju, eller målvaktstalanger. Vi såg ju att det fanns ju ismaskinsförare som hade målvaktstalanger också. Så det kanske är överskattat det där med att vara målvakt egentligen. Vad tror du Tärland skulle säga om det?
Ja, de har ju så stora skydd så det är väl bara stå rakt upp och ner och täcka. Tror... Det är väl bara gå fram en meter från... På mållinjen där så blir det ju inte mål.
Troligtvis. Vi kanske får testa på det i vinter du och jag då. Dra på oss lite målvaktsgrejer. Jag hade aldrig målvaktsgrejer på mig under min lilla aktiva karriär. Så att det är väl någonting man har framför sig då kanske att testa på.
Sportbladet mötte ju Karlskoga i en match. Jag vet att du skulle ha varit med där. Jag vet inte vad som hände, varför du...
Nej.
Vi skulle ha haft ganska bra lag på gång där med Garpenlöv, Huselius, Abrahamsson. Vet inte, vi frågade väl några mer som också varit aktiva runt oss då. Men sen så hoppade många av en efter en. Så vi fick inte så bra lag till slut. Då var tanken att Sportbladet skulle få liksom sätta in fler och fler spelare hela tiden. Och så skulle vi komma fram till hur många Sportbladet-medarbetare behövs det för att slå ett allsvenskt lag. Och du kan ju gissa vem de satt i mål då.
Ja, det där har jag ju faktiskt sett både bilder och hört talas om. Att du hade en tuff, ja, tuff eftermiddag där när ni spelade.
Ja, det var väl så här att jag har aldrig stått i mål och jag är skotträdd. Jag har aldrig haft målvaktsskydd på mig. Så att, ja, det var en intressant utmaning. Och jag vet att när Wessner, vi kom överens i den matchen, inga slagskott givetvis. För mig var det liksom alltså det var ingen fråga. Klart att vi inte kan skjuta slagskott. Wessner dunkade på slagskott det första jag gjorde och jag vände mig om. Så att det här slagskottet tar i bakhuvudet på mig. Och alla som har någon typ av koll på målvaktsutrustning, om det är någonting man inte ska göra så när någon skjuter, det är att vända sig om, för att du är ganska oskyddad på baksidan av kroppen då. Så att ja, det var ingen bra start.
Men du tog ett skott för laget, kan vi i alla fall säga det. Det var ju stort att ställa upp och stå. Precis. I alla fall, så det ska du fasiken i mig ha
krävt. Men tror jag faktiskt jag tog en straff av Pogge, minns jag. Det var nog min största merit i den matchen.
Justin.
Nej, men han fick lägga straffen för det skulle vara lite kul.
Ja, han kom i målvaktsgrejerna där. Och
precis,
ja,
precis. Okay. Ja, och jag är slidare där som Roffe Riddervall. Nästa punkt i regelfrågan här. Det är då regel 12, utrustning som förändras. Och det här har ju vi fokuserat en del på. Jag vet inte om supporterna bryr sig om det här. Men det är ju så att halsskydd och tandskydd tycker många hockeyspelare är lite onödiga att ha. Är det inte så? Eller är du som har varit...
Ja, det är väl lite sådär lite åt matchhållet skulle jag vilja påstå, båda sakerna där, att det ser lite tuffare ut. Alltså, jag har spelat med båda och tandskyddet är ju det jag tyckte jag var jobbigt på riktigt liksom. För det är svårt att andas och sådär, men det funkar. Halsskyddet var ju jobbigt när det kom, för då var det ju så här stort, det var ju som sån här dumboöra som hängde över den. Nu är de ju, sitter de ju direkt i understället och är väldigt smidiga och sådär, så det har jag faktiskt...
Men skyddar de någonting då?
Ja, det är ju, det kan man ju fråga sig. De skyddar ju mer än om man inte har dem. Sen önskar man väl kanske att de skulle gå lite högre upp på vissa ställen då. Men även det har ju vissa spelare då jobbigt med att och tycker att det sitter i vägen och att man liksom inte blir riktigt lika fri och sådär och så då. Jag tycker ändå att det är så pass viktiga grejer att ha, framförallt halsskyddet, så det ska man inte slarva med, utan det är ju en sak som man kanske när man är mitt uppe i sin karriär och kanske ung och sådär tycker att jag är odödlig och det kan inte drabba mig och sådär, men vi hade ju... Ja, jag kan ju ta upp Marcus Ersson-fallet här till exempel, Brynäsbacken som fick skridskon i ögat, vilket är illa nog, men den hade ju precis lika gärna kunnat tagit i halsen i stort sett då, och då är det ju, då är det skarpt.
Du har ju den tragiska grejen med Åke Blom i Mora för, ja, det är väl 25 år sedan eller 30 år sedan nu så att säga, som gjorde, och hade han kanske haft halsskydd så hade ju han kanske fortfarande varit i livet då.
Ja. Nej, det händer inte, tack och lov händer inte speciellt ofta, men ändå så är det ju ett, jag tycker finns de möjligheterna till de här skydden så ska man ju naturligtvis använda dem också.
Mm. Och den här nya regeltexten, det är ju för att strama upp det här, att tidigare har det varit som att man har gått ut och informerat spelarna inför säsongen, det här gäller, men sen kanske domarna inte riktigt fokuserar på det, eller man inte fått direktiv eller att fokusera tillräckligt mycket på det, men nu innebär det att har man inte halsskydd eller bär det på ett felaktigt sätt, ska spelarna avvisas från isen antingen direkt och spelet inte hunnit starta eller nästkommande spelstopp. Och han ska inte få återkomma till isen förrän han har halsskyddet på korrekt sätt, om vi pratar om det. Tandskydd är ju lite svårare att se. Då får de ju be att de öppnar munnen och kolla lite. Det blir som så här att kolla om en häst är frisk eller inte. Jag vet inte hur det ska gå till då.
Nej, och sen så såg jag också att på SHL och Allsvenskan där så ska ju alla förseelser då gällande det här ska rapporteras då till berörd liga, va? Berörd förbund och till berörd ligaorganisation för vidare åtgärd. Ingen utvisning eller varning ska utdömas och ingen spelare ska avvisas, gäller för SHL och Hockeyallsvenskan, om jag har tolkat det. Tolkat det rätt.
Det är lite lindrigare där, kan man säga. Att där blir det lite mer att man upp till lagen själva, lite som i år då. Det här kanske är mer i de yngre åldrarna som man vill strama åt, att nu måste ni ha halsskydd då. Mm. Men jag kan tycka att det är lika viktigt, kanske ännu viktigare på SHL och Hockeyallsvenskan, när det går så snabbt och de är så fysiskt starka och det kan bli sån energi i allting. För det blir ju farligt när skridskor slår upp, det är väl så vi kan säga, eller när en klubbspets gör någonting. Det är då det kan bli oerhörda snittskador på utsatta delar på nacken där och halsen.
Ja, jo då, absolut.
Jag fattar inte att de inte bara gör det. Klart, alltså, det är ju som att komma ut utan hjälm. Alltså, har du inte halsskydd så ska du inte få med på isen. Jag tycker att det ska vara ganska enkelt. Jag vet inte. Det är kanske svårt att kolla.
Jag tror domarna känner...
De drar ju ner den här lite, va? De drar ju ner de här polotröjorna lite, så man har lite svårt att se liksom, hur om de verkligen har halsskydd.
Jag så tror att domarna känner att de är ganska trött på att åka runt och liksom jaga spelare som inte liksom själva tar det ansvaret. Det blir nog lite som poliser ute i samhället som ska liksom åka runt och jaga människor för små grejer som de egentligen är till för att skydda dem själva. Jag tror att domarna på något sätt också vill liksom slippa den här biten och åka runt och dra ner tröjor eller peka på folk som inte har halsskydd eller tandskydd eller vad det är för någonting, utan att det blir en annan gång i det här, skulle jag kunna tänka mig.
Regel 23 ska förändras lite, i alla fall när man ska blåsa av. Det här gäller straffslag. Och det är Björn Wettergren som är domarchef för Hockeyallsvenskan som har tagit fram det här. Och att idag så är det så att man blåser direkt. Nu ska man vänta till att blåsa för straff tills felande lag har kontroll på pucken. Och det innebär ju egentligen då att anfallande laget kanske får någon till målchans på sig,
ja,
innan.
Men det är väl rimligt.
Straff kan man kalla för.
Ja, men det är väl rimligt. Det kan ju vara så att han kommer fri och så fälls han och så kör han in i sargen och så på pucken liggande och så kommer forward nummer två och får han chansen att peta in den. Så att det är väl...
Ja, och då har jag faktiskt sett någon gång att de har petat in pucken, men då har domaren liksom blåst av, om man säger så, samtidigt, och blåst straff. Och så har laget missat straffen.
Ja, absolut.
Då blir man ju blåst då på målet då.
De har väl gjort rätt, domarna, där, för det är väl så det har varit tidigare. Så att, men det är vettigt att avvakta. Det är väl ingen panik att blåsa straff. Den hinner väl komma ändå, om det nu inte blir något på det. Så att nu får de vänta då till motståndarna får tag i pucken.
Vad är kontroll på pucken då? Jag tycker ibland med utvisning att det är lite olika bedömningar på det. Vad i din hockeybok, vad är kontroll på pucken? För det gäller ju utvisning också. Om ett lag har dragit på sin utvisning, när ska domaren blåsa av att man har kontroll på pucken? Är det om man bara rör den, eller om man har den 2 sekunder, eller
jag tycker man ska ha den på bladet i alla fall en kort stund liksom, så att man 1 eller 2 sekunder. Det där går ju mycket på känsla också. Jag tycker inte att det är något större problem. Det är klart, ibland blir det diskussioner.
Jag har varit med om att felande lag har liksom rensat och så har pucken tagit på en back, alltså en motståndarback, och så har de fått en till målchans så kanske har lett till mål då. Och då tycker ju det här laget, som felande laget då, varför blåste du inte? Vi hade ju kontroll på pucken.
Ja. Men det är klart, åker man en liten kort stund med pucken och lägger iväg den, så är det, tycker jag att man har kontroll på den i alla fall. Sen är ju domarna ju människor också, de gör ju olika bedömningar. Det är ju det som är en liten bedömningssport, och då kan det ibland bli olika bedömningar på saker och ting. Och ibland gör ju domarna till och med fel, och det är klart att då blir det ju olikheter i den regeln. Men i de allra flesta fall så tycker jag ändå att det både spelare och domare känner av det där när man har kontroll på det. Men man ska ju åtminstone ha den på bladet och helst kunna åka en liten bit med den.
Mm. Sedan, jag vet att jag frågade dig, tror jag förra måndagen, eller om det var 2 veckor sedan, det är lätt att blanda ihop våra poddar. Vilken skitregel tycker du fanns i hockeyn?
Ja...
Och då var ju det här med goaltender-interferens som du hade lite synpunkter på med. Då har de ändrat lite i den här goaltender-interferens. Inte kanske till det sättet som du ville. Utan man har utökat till att göra något fel då mot interferare eller stör då målvakten, så kan du även få matchstraff i framtiden då.
Ja, och det där är ju också, har man kunnat ta en... matchstraff för charging tidigare, nu så kan man ju ta matchstraff för goaltender interference istället då, till exempel. Det går ju alltid att komma runt det genom att utdöma andra andra
lite
typer av
hårklyverier, eller vad ska vi kalla det för? Eller? Ja, alltså, det för man kan ju alltid ta våldsam tackling eller huvudtackling på en målvakt, kan man inte göra det?
Ja, men det är väl kanske att man vill sätta fokus på att det är allvarligt att köra på målvakten, och att det även ska inkluderas liksom det stora straffet då i den straffskalan på den förseelsen. Så att det är väl så man tänker där då. Rent praktiskt tror jag inte att det kommer att ha speciellt stor skillnad, va? För att ett våldsamt agerande mot målvakten tidigare har ju också kunnat fått matchstraff för, och det kommer även
ja,
att få
det
nu.
Är de här små puttarna, är ju de som är så svåra att avgöra, och som om målvakten förstärker lite eller om man andas i målgården eller har en klubbspets och så vidare. Det är väl de som är lite svårare att hitta en röd tråd i.
Mm.
Då här när det ska bli matchstraff eller game misconduct, alltså lindigt matchstraff, de måste vara ganska tydliga, tycker jag, på isen. Det är nog inget som man brukar diskutera om. Det är en ren överkörning, alla Nisse Ekman på Henke Lundqvist, och tror jag folk fattar att här borde det bli matchstraff.
Den var väl utanför målgården dessutom, den på
Henke. Ja, precis.
Så kanske inte gick under charging-regeln möjligtvis där.
Ja, precis. Oj, vilken omtalad situation det var alltså.
Ja.
Jag kommer ihåg han. Man såg i slow motion-bilderna hur Nisse där 04-05 flyttade kroppstyngden lite mot Henke. Så att, det var inte så snyggt gjort, var det inte. Det var tur att det gick så pass bra som det gjorde med vår stormålvakt. Regel 77, nedsläpp, är en liten förändring på. Som jag liksom kände att, är det verkligen värt att diskutera? Det är ju så att vi har... Hur många nedsläppspunkter har vi på isen? Alltså det vill säga där man kan göra teckning.
Och blir det fyra på varje sida, va? Plus mittpunkten. Du tog det med lite på bara. Men det är ju en, måste bli fyra, va? Åtta, nio då?
Ja, nio blir det.
Ja,
nio totalt.
Ja. Ja. Fyra, fyra, ett.
Precis. Och nu ska man alltså bara släppa på de här åtta. Vänta nu, jag måste läsa igen. Nu vart jag lite så här. Nuvarande regeltext: plats för nedsläpp. Alla nedsläpp ska ske på någon av de nio nedsläppspunkterna. Om inte annat förskrivs i den regelbok ska nedsläpp släppas på närmaste nedsläppspunkt i den zon där pucken befann sig vid spelstoppet och det fellaget inte får någon spelmässig fördel. Förslag till ny regeltext: plats för nedsläpp. Alla nedsläpp ska ske på någon av de nio nedsläppspunkterna. Om inte annat förskrivs i denna regelbok ska nedsläppet ske på närmsta nedsläppspunkt i den zon pucken fanns i vid spelstoppet, där felande lag inte får någon spelmässig fördel. Nedsläpp på mittpunkten ska ändå ske vid periodstart efter mål, vid felaktig icingavblåsning och vid tidigt målvaktsbyte. Jag har svårt att se någon skillnad på det där, men du kanske kan reda ut det
alltså jag får ju ingen puls av det här alls. Måste säga det. Jag tycker det här småreglerna är så.
Men det innebär att man ska släppa väldigt sällan på mittpunkten.
Ja, det är precis. Man har tagit bort ytterligare något tillfälle när man kan släppa på mittpunkten nu är det väldigt...
Man kan säga att även förbundet och SL har lite att göra i dessa dagar, så man kan sitta och fundera på en sån fråga.
Ja, nej, men domarna har väl också haft lite tid över istället för att döma slutspel nu, så de kunnat sitta och fundera på sånt här. Så det är ju, men det är säkert bra för dem. Och periodstart efter mål, det är givet att det blir det nedsläpp på mittpunkten då. Och
men brukar du se nedsläpp på mittpunkten förutom när det är felaktig domarablåsning? Har du sett det?
Tänk om det kan vara någon situation där i så fall då, som händer alldeles intill där eller någonting. Det
blir du någon, menar någon blockering vid röda linjen typ?
Anpassning eller någonting sånt där kanske. Jag vet inte. Ja. Jag är ingen expert på det. Men det verkar ju i alla fall som den här skriften. Det är Thomas Torsbrink då, som har tagit fram förslaget till den här domarbasen, och det verkar väl som att man ändå har tagit bort någon situation där man inte får släppa på mittcirkeln. Vi har varit några minuter om även den där regeln. Ja.
Ja, men det kan vi gå vidare, för att jag tyckte jag vet inte om jag har känt att det har varit en jättegrej för svensk hockey. Regel 80, den sista regelförändringen, den tycker jag är lite intressant. Vi i kvällsningsvärlden har ju kallat någonting för dödsicing. Det vill säga, det var ju den här gamla touchicingen som fanns där. Att när man slog en puck över hela banan eller från egen planhalva till över den förlängda mållinjen, så har vi en icing-situation. Och förr i världen så var ju tvungen att försvarande lag var tvungen att toucha pucken först för att det skulle blåsas icing. Om det laget som har slagit den här icingen hinner till pucken först, så blir det ingen icing. Och det här kan ju bli en jakt och det kan bli en kanske svår situation om två spelare tävlar och kommer först till pucken. Senare år har vi ju infört att man blåser, eller någon typ av hybrid icing kan man kalla det för, att man blåser av om man ser om att det ska, kan bli ett farligt läge vid sargen där, så blåser man av för icing direkt. Och tidigare hade man också när pucken passerade förlängda mållinjen så blåste man av då för att det inte ska bli några jobbiga situationer vid ytan bakom mål. Nu har man vridit till det lite till för att se till att det inte kan uppstå situationer där det kan bli otäcka tacklingar vid en icing. Det är att när två spelare är jämsides och jagar pucken så blåser man av för icing för att det inte ska bli någonting. Tidigare har det varit att när de var jämlika så låter man dem få fortsätta. Och det här tycker jag är bra, för då blir det ännu mer. Då måste ju spelaren som har laget som har slagit icing, den spelaren måste ligga klart före till icing-pucken för att spelet ska fortsätta, annars så blåser man av. Det här tycker jag är bra, och det jag vet att Siko, alltså spelar facket Siko där 99% av alla spelare SHL och svenskarna är med på, de har tryckt på det här, för de har tyckt att det här har varit irriterande och lite farligt att det här har funnits kvar.
Ja, det är många slöa backar som har fått sin talan igenom där och behöver inte åka lika fort längre då. Men det är väl bra. Skulle det hända någonting så kommer det vara lupp på att man har släppt på den regeln. Så att därför så nu har man ju säkrat upp det i alla fall. Jag tycker väl att det har varit väldigt, väldigt mycket respekt i de här situationerna under de år som den här har funnits. Och har ju varit väldigt få tillbud. Men visst, ska man köra säkerheten först så är väl det här ett säkrare alternativ då.
Det blir ju en bedömningssituation dock för assisterande domarna på isen. Det vill säga, de måste ju jaga fatt med spelarna och så måste de kunna avgöra i linje. Och de blir ju givetvis straffade av tv-bilderna som kan dra det här ultrapid gång på gång och se att jag tittar här skulle det inte varit icing, här gjorde de fel.
Nej, det blir väl en bedömning nu också då, om man ligger klart för eller mitt i och allt sådär. Men det blir i alla fall en lättare bedömning att göra för domarna. Så att det, och förhoppningsvis lite säkrare för spelarna. Då. Så då köper
Vilken vi icing tycker du att vi ska ha i svensk hockey? Jag pratar om touch icing, det vill säga att där försvarande lag måste nudda pucken. Vi hade det som jag kallar för vanlig icing, det vill säga när pucken går över förlängda mållinjen så blåser man av, och så har vi haft hybrid icing då, så vi har vridit till lite nu. Vilken icing gillar du bäst?
Ja, jag tycker hybrid icing är överlägset, måste jag säga.
Den som vi har nu
Ja, jag tycker den, där får du med båda delarna. Du får den fortfarande ganska säker, men det blir inte det här automatiskt att det blåses så mycket hela tiden så fort pucken går över, utan det finns en chans för anfallande lag att upphäva icingen. Precis som det numera
du gör. Du spelade ju med touch icing, gjorde du inte det? Är jag hånfull nu? Eller?
Ja, jag tror det. Jag säger som Andreas Lilje, jag minns inte mycket av min karriär. Men jag tror att det var touch icing på den. Det, eller vet inte fasiken om det var det. Alltså, den där försvann ju. Nej, nu vart jag osäker. Jag vet inte faktiskt.
Jag har dömt hockey med touch icing i alla fall.
Du har gjort det?
Ja, om jag minns rätt.
Vi är ungefär lika gamla.
Precis. Fast jag dömde många år där. Och du vet ju att det var svårt att se vem som nuddade pucken först också, va? Och sen när den nya icingformen kom, det vill säga när den bara passerade förlängda mållinjen, då var det också lite svårt om den skulle verkligen hinna över mållinjen, hur dåligt isen var spolad och så vidare. Så att det blir ju allt de här bedömningssituationerna.
Jag vet i början på 80-talet var det en väldigt otäck olycka här i Gästrikland, kommer jag ihåg, med en ungdomsspelare som blev lam efter en sån situation. Och då vet jag att man gjorde om det där strax efter det i alla fall. Så det kan faktiskt ha varit att det kanske inte fanns där när jag spelade på seniornivå. Det är otäckt det här att inte jag kommer ihåg det. Men vi får kolla upp det efter programmet.
Mm. Det här är några förändringar som har gjorts nu. Kanske är det icing-situationen som berör mest, vad vet jag. Halsskydd är ju mer de yngre divisionerna. Det här är ju inga jätteförändringar. Det är inte så att man förändrar ytan på anfallszonen eller ändrar målets storlek eller sådär. När vi har pratat om det här, jag vet att du är inne på den här målvaktsinterferens, att du inte är helt nöjd med den. Finns det någon annan förändring, om du är öppensinnad, som du skulle vilja se kanske, som kan vara någon liten förändring?
någon liten förändring bara.
Ja, eller du behöver inte dra till med som att vi ska köra med nordamerikanska mått på isen.
Ja, men den jag tänkte på att vi skulle ha testat det kanske, men jag är inte så...
Ja, du får dra till med den, jag vet inte.
Ja, jag har ju varit inne på det, att jag tycker att det skulle vara kul att testa på något lag som spelar med mindre rink faktiskt. Det skulle jag faktiskt tycka var intressant att se och få göra en riktig utvärdering av det, för jag tycker ändå att det är till stor del underhållning det handlar om. Kan det göras så att det blir bättre, så tycker jag att man ska i alla fall undersöka de alternativ som finns. Och jag tycker också det skulle kunna vara en rimlig väg att gå, att man inte inför det rakt av, utan att man testar på det på något ställe.
Det händer inte så mycket i Hockeysverige eller Hockeyeuropa just nu de här veckorna, ska vi vara helt ärliga. Det blir någon övergång, det blir någon intressant intervju som kommer ut. Men i veckan så var det Mittmedia som hade en intressant intervju med Hockeyallsvenskans vd Stefan Gians, för detta ledstjärna för punkbandet KCMB för övrigt. Kommer du ihåg dem, Abris?
Kurt Sunes med Berit, ja. Jag har många skivor med dem faktiskt. Jag var en liten halvpunkare när jag var liten, så att jag hade många där. En slemmig torsk i en brörost var
i en brörost, ja, precis.
Ja, den satt bra.
Spännande och en riktig färgklick i alla fall där. Men nu så tycker Hockeyallsvenskan att de är värda en till plats i SHL att spela om. Det vill säga att de får en möjlighet för nästa säsong, som egentligen har börjat rent teoretiskt nu. Den börjar efter hockey-VM som slutade igår då. Då börjar nästa säsong, så att alla kontrakt börjar gälla nu. Försäsongen är igång och så vidare. Och nu önskar de en ytterligare kvalplats, kan man säga då, till SHL då. För nästa säsong blir ju så att ett lag kommer gå upp. Hockeyallsvenskan spelar ett slutspel och sen så det lag som vinner slutspel går upp till SHL. Men nu vill man ha, på grund av rådande coronasituationen, en till plats att spela om.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Är de värda det här, tycker du, eller?
Ja, värda. Det jag gör för att man skulle ha två platser att spela om. Så det, på det sättet så är det ju rätt. Sen så tror jag att det är väldigt naivt, och det tror jag väl att de känner själva också, att tro att i det här läget att man skulle kunna få igenom ett sånt förslag. Nu har ju SHL nyligen släppt till då att ett lag kommer åka ur SHL-lag.
Men är det att släppa till då egentligen då?
Nej, vi kan ju tycka att man kom lite billigt undan där i de förhandlingarna. Men jag tror att för SHLs del så tror jag ändå att det var en ganska stor uppoffring ändå att liksom garantera att ett lag skulle åka ur då utan kval. Så att jag tror att för deras del så tycker jag nog att de fick offra en del, och jag tror att Allsvenskan också kände att det var ungefär det man kunde få ut i förhållande sätt. Man måste ju också väga in styrkeförhållandena i det här. Jag menar, SHL är ju jättengluffsgluffs på många sätt, vad man har ätit sig in allt mer i Svenska Hockeyförbundet. Man sitter med i styrelsen där, och jag skulle vilja påstå att man till stor del styr svensk hockey, ett ganska svagt förbund, och medans Hockeyallsvenskan i princip har ju blivit svagare och svagare ekonomiskt, också varit lite vingligt styrt under vissa perioder och sådär. Många olika viljor bland klubbarna och sådär. Man har inte varit superduktiga på att tillgodose tv-rättigheter och centrala reklamavtal och sånt där. Så därför är, sett i det perspektivet, så var ju det här ändå en helt okej lösning för Hockeyallsvenskan. För man ville ju verkligen ha en förändring med att man var garanterad att ett lag skulle gå upp istället för att man hade två lag som kanske kunde gå upp. Va? Och det släppte ju SHL och förbundet på nu, och att då komma året efter och tro att man dessutom ska få en kvalplats, det känns ju på gränsen till väldigt naivt.
Mm. delar ju inte riktigt tankar med där att Hockeyallsvenskan borde vara nöjda. För de går ju från att två lag har chansen till att ett lag går upp. Och jag menar det året här, jag menar både Oskarshamn och Leksand gick upp här för något år sedan. Ja, det är ju ett år sedan nu då. Så att jag menar, det är ju en halvering av de som har till slut får en möjlighet. Så att det där, jag vet inte riktigt om Hockeyallsvenskan är super. Och det var ju de också som började sen när det här förslaget las att kritisera det hela. SHL tror jag var, ja, kände väl att ja, men ett lag åker ur ändå. Så att det är väl lika bra att göra så här. Men Gian säger till Mitt Media i alla fall som har publicerat en intervjun att vi får en dialog med Svenska Ishockeyförbundet och SHL utifrån det faktum att säsongen avslutas som den gjorde. Och vi tycker att man måste visa respekt för klubbarnas supportrar och därför ge oss en extra kvalplats i nästa säsong. På så sätt tar man ansvar och visar att man förstår fansens frustration för att det blev som det blev. Kommer de få gehör för det här?
Nej, det kommer man inte att få. Det kan jag säga på en gång. Så att det tror jag inte.
Vad är det som gör att du drar den...
Men vi har ju varit med. Alltså, varför skulle... Varför
jag tänkte
skulle
att du skulle dra lite det här med hur svensk hockey funkar med styrelsen i SIF och alltså själva maktförhållanden med grund av pengar, tv-avtal och så vidare. Om vi kan hjälpa dem som lyssnar och förklara.
Ja,
vad är det som gör att SHL får så mycket starkt?
Ja, men det var väl det jag var inne på alldeles nyss här. Alltså att SHL har ju varit väldigt, väldigt duktiga på att exponera och få sin liga att växa och få avtalen att växa och tv-avtalen att växa. Och på det sättet har man ju skaffat sig makt. Pengar är ju till stor del makt. Samtidigt som man har haft ett svagt förbund som har haft ekonomiska problem ända sedan hemmaturneringarna på VM där 2012-2013. Så SHL har ju blivit de som har, med tanke på sin position med ligans popularitet och ekonomi, så har ju de blivit de som har mer och mer styrt svensk hockey och kunnat liksom fått igenom sina förslag på ett mycket starkare sätt och därmed ätit sig in liksom i de här seriesystemen och tävlingsbestämmelser och allt vad det är. Och jag har liksom inga jätteproblem med det, utan det är lite grann så det funkar. Sköter man sina kort rätt så har man ju oftast möjlighet att bli större och starkare och sådär. Sen har jag haft synpunkter på att jag tycker att man, för att SHL ska bli bättre, så måste man också se på lite mer än bara den här ligan med de här 14 lagen. Man måste se att hela hockey-Sverige på något sätt är levande också för att det ska gynna SHL. Och där har man ju varit dåliga, där har man blivit bättre nu efter att det har varit lite debatt och sånt om det. Va? Men det är ju så situationen ser ut nu och där har ju Allsvenskan definitivt halkat efter. Och har ju inte något förbund riktigt att luta sig mot heller som man kan få hjälp av. För förbundet sitter ju lite grann i knät på SHL och tycker nog också att SHL har gjort mycket bra och förtjänar en del av de här sakerna. Så att det är där vi ligger. Och det är det jag menar, att visst man kan säga, jag kan tycka att man kunde ha fyra lag som kunde ha åkt upp eller ner. Det är inte det. Men om jag tittar på lite grann hur förhandlingarna har varit de senaste 6, 7, 8 åren, hur det här förslaget kom fram och vad SHL gick med på och hur maktbalansen ser ut, så säger jag att jag tror att det är väldigt naivt. Sen förstår jag också att Gians behöver liksom strida för sin ligas rätt och ta de chanser och halmstrån som finns. Det har jag inga problem alls med. Men på en rak fråga så tror jag definitivt att det är kört med att få till ett SHL-lag till som riskerar att åka ur högsta serien.
De hade ingen riktigt så här klockrent förslag hur det skulle gå till. Men en lösning Nej. Skulle kunna vara då att det laget som förlorar den här allsvenska finalen och det laget som då vinner förlorar finalen då skulle mötas i ännu en omgång då. Och så. Men det är någon lång väg då till det. Och jag tror att man egentligen skulle försöka sätta sig, du skrev ju någon tyckare där någon vintras, att gå in i ett rum och försöka lösa uppgifter. Jag tror att man måste försöka göra en sån där översyn igen. Vad är bäst för svensk hockey?
Nu har vi ju precis haft den. Nu har ju Ola Lundberg gjort sin utredning. Och den
jo,
har ju
men de har ju tittat om det har ju varit seriestrukturer han har fokuserat på och kanske hade lite synpunkter på arenakraven och så vidare som försvann huxflux där för elitlicensen. Men jag menar också på är styrkeförhållandet, det vill säga att vi har hyfsat svagt förbund, många anställda, de ansvarar för utbildning, men de här hemmaturneringarna lockar inget intresse, de har svårare med sponsorer. SHL blir så sjukt stark på grund av det här tv-avtalet. Är det en bra framtidsvision för svensk hockey att det funkar så här? Eller ska vi kika kanske på Schweiz där hockeyförbundet har mer tagit ett, eller fått ett mer större ansvar för de två högsta ligorna? Jag vet inte om man ska se över det här på något sätt. Jag förstår att SHL aldrig kommer att släppa det, eftersom de har skrivit sådana fantastiska avtal med starka intressenter i mediebranschen främst. Varför ska man då liksom släppa den positionen som man har jobbat upp till under många år? Det blir ju nästan lite Nordkoreas stuk över hela då. Men jag undrar egentligen vad som är bäst för svensk hockey om man ska tänka på 20 års sikt.
Jo, men du svarar ju lite grann på din egen fråga där också. Att det är,
jo, jag vet, men jag vill ändå få igång en diskussion
det
är, om det.
Det finns ju små saker i det här. Det var väl det jag framförallt har vänt mig mot, det är att man kan ju inte strypa allting runt om SHL, utan man måste ju, inte minst för sin egen vinningsskull SHL, så måste man ju se till att ha ett levande seriesystem under sig. Och då handlar det om att en del av de pengarna måste tryckas neråt i systemet, och det där måste ju SHL inse själva. Jag tror inte att vi kan ha sådana här straffavgifter att regeringen eller staten går in och säger att ni måste ner med så mycket, utan det här måste man ju liksom få SHL att förstå, vilket jag tycker också har kommit igång en sån tanke, att om vi petar ner så mycket pengar i systemet till rätt saker, så kommer vi också ha vinning av det. Då kommer både ungdomshockeyn, lägre divisionerna och SHL att ha vinning av det, och det är där man måste hamna. Och det som jag var inne på, där tycker jag man har haft skygglappar under väldigt många år och bara sett till sitt eget och tänkt att ju mer pengar vi har, ju bättre blir ligan. Och det har man väl insett att det funkar inte riktigt så, utan man får lägga ännu mer pengar på halvdanna utländska spelare istället, och det blir väl inget så här jättelyckat kretslopp, och samtidigt som du har serier under som blöder på många sätt och vis. Så att det är där jag tror man måste jobba, att liksom få den här förståelsen för att hela hockey-Sverige måste leva. Det är då vi är bra. Och då behövs det en del pengar ifrån SHL. Det innebär inte att man ska skänka bort pengar till allsvenska klubbar som i sin tur lägger pengar på att värva utländska spelare eller slarva bort det på annat sätt. Utan det här måste ju vara ett bra system för hur man trycker pengarna neråt i systemet.
Sen är det ju också, det är också upp till hockey-svenskan och kanske hockeyettan. Nu vart ju hockeyettan av med sitt TV-avtal här till ATG, men det är också upp till dem att odla sin egen verksamhet, det vill säga skriva bra avtal, se till att öka intäkterna, för ökar man intäkterna så blir man starkare, och då kan man också ta upp en annan diskussion med SHL och SIF. Så att egentligen upp till bevis för de här underliggande ligorna att göra samma positiva resa som SHL har gjort.
Ja, men absolut, absolut, så är det ju definitivt. Så det är på två vägar där som man får ta det problemet, för att allsvenskan måste ju också bli bättre på att ta tillvara sitt varumärke och det intresse som ändå finns och de folkkära lag som är där. Där har man väl inte fått ut full valuta för det. Det kan vi väl vara överens om. Sen var det väl lite olyckligt, om man ska säga så, med TV-avtalet, att det stack ju iväg så väldigt på SHL, och då fanns det liksom inget intresse eller pengar kvar.
Det lät så att du säger olyckligt när det är mer pengar som
flödar
in i svensk
hockey. Alltså det är mer att det kanske hade varit mått bra av en lite jämnare fördelning. Det hade väl i den bästa av världen varit det intressanta. Så om vi nu har en tv-pott på 350 miljoner per säsong, så kanske inte 300 av dem, det var bilen då, 3 miljarder, 6 delat, ja, 500 miljoner då säger vi.
90% går vi till SHL och 10%
ja,
till Håkan.
Ja, men tack. 75-25 kanske hade varit en bättre fördelning på det sättet. Nu funkar ju inte marknadsekonomi så att man bara kan bestämma att det ska vara på ett sätt, utan det är ju utbud och efterfrågan som styr, och i det här fallet så var ju efterfrågan på SHL-rättigheterna gigantiskt. Och på de allsvenska fanns det inte så mycket krut kvar att lägga sen.
Nej.
Sen kan man ju alltid ha önskemål som fotbollen, att man har en elitfotboll där det är superettan och allsvenskan ingår då, att man därigenom fördelar pengarna lite jämnare. Men hockeyn har ju valt den här andra modellen, och det är ju den vi har att förhålla oss till nu då. Men det är väl ett sånt som jag var inne på tidigare, att jag tycker inte heller att glappet mellan att spela i SHL eller åka ur SHL ska vara så stort som det är idag. Utan det är, där tycker jag att det skulle jämnas ut på något sätt.
En diskussion som jag såg på sociala medier förra veckan som jag hejade till på och satt och funderade på vad var rättvist och inte rättvist. Det är ju det här att förra säsongen blev ju lite annullerad. Alltså man korade inga svenska mästare. Och det var ingen lag som åkte ut och ingen kommer komma ihåg den här säsongen. Vem vann poängligan? Tar det rakt upp och ner.
Ja, lille Marcus Nilsson måste det vara.
Ja, bra. Ja, bra. Precis. Jo, men han vann ju, jag vet inte om han vann, ja, det står säkert med några rekordböcker och så vidare. Men i övrigt så kommer ju förra säsongen vara, ja, ingen kommer lägga någon notis med det hela. Och då var det några som diskuterade om att borde verkligen Oskarshamn och Leksand få fullt tv-avtalspengar, det vill säga cirka 40 miljoner nästa år, eller ska de återigen betala den här fallskärmen till Timrå och till Mora på cirka 5-6 miljoner som man gjorde första säsongen som man spelade i SHL, men som den säsongen då inte blev riktigt helt genomförd då, så var de som var inne på att Oskarshamn och Leksand borde också få eller ha en liten nackdel till den kommande säsongen, i alla fall en ekonomisk nackdel. Vad säger du om den här idén?
Nej, jag håller inte alls med. Jag tycker att för det första tycker jag fallskärmen är snevriden som den är redan idag. Att det tycker jag definitivt att det borde vara en kollektiv betalning från de SHL-klubbar. Jag tycker att man kan hävda att det är lite lägre löner på de lagen som går upp. Att de har lite mindre staber och sådär runt sig. Men samtidigt så ska de bygga upp en SHL-verksamhet. Och det innebär ombyggnader av arenor och allt vad det är för någonting som de får stå för. Så att jag tycker att det är... Jag tycker att det är snorkigt faktiskt då, och att det är de här två klubbarna som ska betala, utan det tycker jag att de klubbarna borde göra kollektivt tillsammans. Så därför faller...
att man tar 400 000 från varje klubb med den
ja.
Typen och så.
Ja.
Det är en intressant idé. Fallskärmen kommer ju till, det är ju precis som det låter, en fallskärm för de lagen som åker ur högsta serien. Jag vet att Mike Hellberg var en av de här som stred för det här, att det skulle bli som en kudde som man landar på för de degraderade lagen. Det vill säga att det ska inte bli så stort fall när man åker ur. Att alla på kansliet blir av med sina jobb och så vidare. Så att då betalade... sen var det säkert en omröstning om SHL. Hur ska vi lösa det här? Det vill säga, ska vi ta det här från en pott, från en central pott? Eller är det laget som går upp då som ska få pröjsa? Och det var ju lite så här, SHL var ju lite mer elakt för en 10 år sedan. Och då ville man ju, du vet, kommer ihåg de här förslagen med gräddfil för vissa lag, ja, wildcard, och det var liksom, de var ju lite mer så där utstuderade, att vi ska se till så att vi får liksom den bästa liga whatsoever. Och därför tog de ju från hockeyallsvenska lagen att det laget som går upp får pröjsa, så att våra fasta medlemmar typ, de ska ha fullt pröjs då. Men jag kan väl hålla med om att det blir taskigt, då har de pröjsat. Då har ju Oskarshamn och Leksand betalat 12 miljoner till Mora och Timrå. Och det är ju taskigt mot de här lagen som har tagits upp. För då dröjer det ett år till innan de får fullt tv-avtalspeng. Och kan på allvar kanske konkurrera mot de här andra lagen som har haft den här feta pengen i många år.
Ja, nej, det tycker jag är helt snett. Och däremot tycker jag det är bra att man har den här kudden eller fallskärmen som du nämnde till de här lagen. Det var ju lite det jag var inne på i förra diskussionen vi hade där, om att steget mellan att spela SHL och åka ur kan inte vara så gigantiskt stort som det är idag. Utan det måste det finnas en brygga emellan, så att man inte behöver se upp all personal och skicka iväg alla spelare och skära fullständigt spelarbudget. Så det tycker jag faktiskt är rimligt. Sen kan jag tycka att, som du var inne på, att 400 000 per lag känns betydligt rimligare än att två lag ska betala 12 miljoner. Om det nu är två lag som går upp.
Ja, vi måste väl ha någon liten del med silly season. Det berör ju alltid. Vad hör du när du har ditt semesteröra mot rälsen, mot hockeyrälsen. Vad händer där ute? Vad finns det för rörelse på gång?
Det har ju varit extremt lugnt. Jag vet inte om det har varit en övergång den senaste veckan. Det har verkligen bara stannat av. Om det var ganska mycket ändå, förvånansvärt mycket efter grundserien var slut där och fram till för någon vecka sedan, så har det verkligen blivit tvärbroms nu för alla. Dels beroende på att många klubbar som jag varit inne på har ju verkligen fyllt upp. Det fattas kanske en eller två platser i väldigt många lag, och det är man väl övertygad om att behövs det fyllas på, så kommer det att finnas spelare när det blir dags. Men med den osäkerhet som råder idag så skulle nog inte jag knyta till med några fler spelare heller i läget, för det är väl högst osäkert om det blir spel med publik här från början i september. Där. Det skulle jag inte tro. Då måste man ju komma på någon ny typ av betalningsmodell eller nedskärningar i kontrakt eller vad det handlar om. Eller färre spelare eller någonting. För att det går inte att driva runt de här trupperna för länge på utan publikpengar och restaurangpengar och logepengar och sådär. Så det är... Det tror jag, det är de två sakerna. Dels att trupperna är ganska fulla och sen en enorma osäkerhet som råder. Då, att man inte vill ha fler. Men, nej.
Jag upplever ju också att de här tunga gäddorna som finns i free agent-dammen kanske också har valt att de kanske kan ha signat med Sverigeklubb och hämtat hem 225 000 snabbt som 17 över 3 år. Men jag har också en känsla att de väljer att vänta lite för att se vad som händer när allting kommer igång nu om några veckor, om nu allt kommer igång då. Jag menar, jag tänker på Ryan Lash, Patrik Berglund, Per Åslund kanske ska vara där. Han har en fantastisk säsong också i Färjestad. Spencer Abbott i Leksand. Ja, det finns ju några intressanta namn som inte har bestämt sig ännu vad de ska göra i framtiden. Cody Curran vet jag inte heller om det är slaget eller ristat in i sten, om det blir KHL, NHL eller vad som händer, om det kan bli en återkomst till Sverige, vilket inte låter helt troligt då. Jag har inte heller hört så mycket på sillemarknaden. Det jag fick höra från en väl insatt källa, det var att Brandon Schinnemann, som alltid får rubriker med stor säkerhet, så blir han kvar i Växjö nu. Jag vet det. Hur tolkar du det som har skett runt honom? Har han varit ute till försäljning eller har de bara lyssnat sig för lite, tror du, där vad som om det finns något intresse för honom?
Jag tror man har öppnat, eller jag vet att man har öppnat för att släppa honom. Men Växjö kommer från en ny misslyckad säsong. Tittar man på många av nyckelspelarna, de bäst betalda som har tänkt att driva laget, så kommer de också från misslyckade säsonger där. Så att det är klart att Henrik Evertsson vill ju säkert bygga om mer än vad han har möjlighet till, tack vare att han sitter med, eller på grund av att han sitter med spelare bundna på kontrakt. Och det är klart att en lösning till det kan ju vara att försöka och hitta andra klubbar till några av de här spelarna för att kunna ta in då exempelvis en par häst till Emil Pettersson nu, om han ska vara kvar, som passar bra in där. Så att det gäller väl att försöka och göra lite förändringar trots att man har spelare på kontrakt. Och där tror jag att Kinemin har varit högaktuell för att titta efter en ny klubb åt honom. Sen är det ju
vilken tycker du är den mest spännande fria agenten, det vill säga den som är ute på marknaden nu? Vem skulle du liksom vilja... hans nya klubb, eller hennes nya klubb skulle jag vilja avslöja.
Men jag måste väl säga ändå att jag gillar ju en hel del med Nick Ebert där då, som var i Örebro. Nu kom väl hans namn upp lite grann på grund av att han har varit lite spekulationer runt SHL. Jag tycker det är en fruktansvärt skott och en rätt skön aura runt så sådär. Har sina brister definitivt. Det kan ju vara lite nonchalant och sådär ibland, men en spetskompetens och en uppsida offensivt som är jätteintressant, kan jag tänka mig, för flera lag. Och vad jag hör nu så är ju SHL ett hett alternativ faktiskt. I kontakt med hans agent här strax innan sändning, och de är ju ganska hemlighetsfulla. Det ska vi väl också väva in i det här att inte presentera så mycket nu. Det är ju speciellt, NHL-lagen säsong är ju inte färdig än. Nu tillhör ju Ebert New York Rangers, kom väl till 8 från början, har jag för mig, men tradades. Och det kan ju, eller mycket talar ju för att det kommer att bli spel där. Jag vet inte, vad landar vi i en Stanley Cup-final? Är vi framme i augusti då? Det kan ju bli att de här spelarna teoretiskt kan bli uppkallade och spela Stanley Cup. Och det kan innebära att deras säsong pågår liksom långt in när SHL-lagen har gått på is. Och därför så är det ju svårt att gå ut och presentera något nu också. Det finns en osäkerhet där.
Det är några som har signat redan.
Ja.
Och sådär. Men Rangers är ett av de här lagen som faktiskt ingår i de här 24 lagen som ska spela slutspel, om man ska tolka vad spelarfacket vill och vad ägarna vill och så vidare. Så jag vet inte om Ebert, hur hans status eller ranking är i Rangers där då, men det borde ju innebära att det är ju helt omöjligt för honom att signa med en klubb om han ska över till Edmonton nu och spela slutspel med Rangers då?
Ja, till 99% kommer väl inte Ibert att spela slutspel med Rangers, det tror jag inte.
Men han kanske hamnar på någon typ av så här, du vet. De har ju alltid en squad med sig som är reserver.
Ja, absolut, med. Han kan ju få komma och spela också, det är ju så. Och därför vill man ju naturligtvis, det skulle ju bli konstigt om vi gick och väntade på slutspel här och så gjorde spelare klart med andra klubbar till nästa säsong. Det ser ju inte så bra ut, och NHL är ju strikta med reglerna också, så att det är ju... Det är säkert en orsak också att vi har några spelare till, tror jag, som är klar till SHL men som inte har presenterats av de anledningarna. Jag kan tänka mig att Joel Persson till Växjö är ett sånt exempel på en spelare som man inte har presenterat på grund av det läget som är nu då.
Det som är intressant med Ebert är att han har ju gått med i den här Aljosa Picos stab då. Och Pico är ju en kille som jobbar väldigt hårt mot KHL och har gjort en del bra dealer med KHL. Och det borde ju i min hockeybok innebära att han är lite sugen på att spela KHL.
Ja, det är ju definitivt ett alternativ, det har jag förstått. Men jag fick också känslan av att SHL är ganska så hett alternativ också. Där har det ju varit lite spekulationer om att Örebro inte har kontaktat Ibert eller hans agent. Men vad jag förstått så har det funnits en dialog mellan Örebro och Iberts agent där. Och sen om det har inneburit att man har kommit fram till att det inte finns pengar eller Örebro inte vågar chansa nu på att värva en sån som Ibert. Vi har ju gått ut med att de är överens med Christian Näkyve. Och då kanske man ska börja känna att backsidan börjar bli ganska så full och ganska så dyr i tanke på den osäkerhetsområder. Så att det kan ju vara att man har sagt att vi hade gärna velat haft honom, men tyvärr så har vi inte råd just nu. Det jag tror, alltså mitt tips är, spelar Nick Ibert i Sverige så skulle jag bli förvånad om han inte spelar med Frölunda faktiskt.
Mm-hmm. Jag vet att de jagar är på en top-notch-back.
Ja, det är inte så många.
De gick ut och sa lite att vi måste ta lugnt med spelarbudgeten, men du vet, snart är vi inne i juni. Och någon kanske man kan ta på en async, det vill säga köra en smart skattelösning på. Då kanske han inte blir så fruktansvärt dyr heller då.
Nej, det tror jag inte. Och sen blir det ju så, får han ett alternativ från KL så är det ju chanslöst här i Sverige. Det ska vi väl säga. Då är det ju garanterat säkert tre gånger så mycket i lön. Och då ska det nog mycket till om han inte väljer att flytta till KL då. Men det kan ju finnas en viss osäkerhet där också med vad som händer och så framöver. Han kan tycka att SHL kanske ändå är ett lite säkrare alternativ. Om man nu kan säga säker i de här tiderna. Så att vi får se. Men jag tror att Frölunda är väl på jakt, som du är inne på. Man har bara 6 backar just nu. 2 billiga juniorbackar dessutom av dem. Så att man har pengar att lägga där om det skulle behövas. Och det är inte så himla... Många klubbar har ganska välfyllda backsidor redan. Så att jag tror att de ligger bra till. Sen är väl Göteborg och Frölunda helt okej stad och klubb och Skandinavium arena också att spela i, så att det lockar säkert också. Så det är mitt tips i alla fall, att spelar Ibert i Sverige så tror jag att han spelar med Frölunda.
Mm, ja, vi fick lite silly season den här veckan också. Du ser, vi fick ihop en podd den här veckan också, även fast vi skriver den 25 maj.
Helt sjukt. Hade du hört
något? Vad har du för...
Ja.
Vad har du för... Nej, det var Kinnemin där som jag hade hört här, som att han stannar då som...
Simon Bertilsson har det varit lite diskussioner om i Brynäs där, vad jag förstått, så har ju Sundlöv gett honom en ganska givmild tidsperiod att bestämma sig i där, att han inte har men nu börjar vi ändå närma oss slutet på maj här nu, så där funderar man lite grann också på vad som kommer att hända.
Jag lyfte på lite stenar där och då hörde jag väl att det är KHL som han fortfarande hoppas på. Hur var hans KHL-säsong? Hur bra var han i KHL?
Helt okej. Så där är han ju ingen back som gör 30-40 poäng liksom, utan han gjorde väl sina, jag vet inte vad kan han hamna på, 15 poäng eller någonting sånt där, men han är ju en uppskattad spelare och det jag förstått så relativt skadefri också, hade väl någon tidig frånvara på skada där men i början på säsongen, men i övrigt så spelar han ju det mesta och är ju en väldigt liksom lojal och bra defensiv back, så att jag tror att de var nöjd. Sen är det ju alltid som importplatser, vad lägger man sina importplatser på? Är det på en sån typ av back eller försöker man hitta lite mera spets kanske både back eller forwardsmässigt? Så det är väl det som ligger honom i fatet lite grann när det gäller utlandsäventyr.
Jag hörde med honom också det att inga andra SHL-klubbar behöver höra av sig, utan det är bara Brynäs som gäller. Så att det blir Brynäs eller KHL.
Mm, du ser. Ja.
Ja, men det var lite matnyttigt där. Vad har du för projekt för i veckan då? Vilka hängrännor ska du rensa eller ska du sätta upp en liten upplåsbar spa eller vad du tänkt?
Nej, nu blir det nog faktiskt att försöka och jobba ett par dagar här nu och sen får vi nog se hur mycket kroppen orkar med. Det kanske blir soffläge sen i resten av veckan när man har bränt ut sig på det här. Vi håller väl på med våran lilla guldjakt där, eller på att säga, eller vi har lite genomgång av lagen där som har varit väldigt uppskattade, som är jättekul att det är så många som har läst och även blivit pluskunder hos oss och som du och jag sitter och håller på att knåpa med. Så att det ska vi väl försöka och snickra till något lag till den här veckan.
Det låter jättebra det. Tack för att jag fick prata lite hockey med under en timme.